Vi ska gå till Efesierbrevet kapitel 4. Jag såg igår att John MacArthur är också i Efesierbrevet 4. Och flera andra. Jag såg någon mer också som höll på att predika genom Efesierbrevet. Så att det är någonting som pågår. Något som ligger i tiden. Vi är i gott sällskap. Vi ska se här på verserna 3-4. Två små verser, men mycket rikt innehåll. Det här är vandra värdigt kallelsen del 2. Enhet genom fredens band. Jag ska läsa verserna 3-4. Paulus skriver till Efesierna: gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. Här börjar Paulus den här versen med ordet gör allt ni kan, eller skynda er bokstavligen. Bokstavligen är detta verbet i particip, presens particip, någonting som sker samtidigt eller som hänger ihop med det han har sagt innan. Det de gör här, att de ska skynda sig, detta, det gör de genom, eller genom att de skyndar sig så gör de det som han tidigare har uppmuntrat dem till. Så att det här hänger ihop, det är en enhet. Det är Paulus uppmuntran till församlingen som han börjar: jag uppmuntrar er alltså, jag som är fånge i Herren, att ni ska vandra värdigt kallelsen som ni kallades till. Ni ska vara ödmjuka. Med all ödmjukhet och mildhet, med tålamod, ståendes ut med varandra i kärlek och skyndandes till att bevara enheten, bevara andens enhet med fredens band. Så det här, vi måste komma ihåg att även om vi bara tittar på två verser, så hänger det ihop i sitt sammanhang att Paulus talar här om att de i församlingen ska vandra värdigt kallelsen som de har kallats till. Och de ska bevara enheten. Det gör de genom att vara ödmjuka mot varandra, som vi sett tidigare. Och när de gör detta, genom att de gör detta, så ska de också vara, göra allt de kan, vara ivriga, skynda sig till att bevara enheten, bevara andens enhet med fredens band, fridens band. Det är en enhet som redan finns. Det är inte att de ska skapa en enhet, utan det är en enhet som de har, men som de måste bevara. Så de måste arbeta hårt på att bevara dem. Här ordet talar om att vara flitig i det, vara ihärdig i det, vara snabb med det. Den här enheten är andens enhet. Och det är anden med stort A förstås, den helige ande. Det finns olika kommentarer. Jag kan erkänna att Sean Calvin, han säger att detta handlar inte om en enhet som, eller ja, jag ska inte lägga för mycket ord i hans mun, men han menar, jag håller inte med hans tolkning, det ska jag erkänna. Men många andra kommentarer har samma tolkning som mig. Calvin är en stor teolog, men han är inte det enda, det yttersta rättesnöret. Det här anden, alltså den helige andes enhet, det är en enhet som kommer från den helige ande, som den helige ande har gett församlingen eller skapat i, som den helige ande har åstadkommit. Det är den helige ande som de har fått, som Paulus säger om i kapitel 1, vers 13. Han säger till församlingen: då ni hörde sanningens ord, evangeliet om era räddning, när ni litade, när ni kom till tro på detta, så förseglades ni med löftets helige ande, som är en handpenning på vårt arv. De har fått den helige ande. Det här är anden som de har fått. Det är den här andens enhet som de har. Det är också den här anden som Paulus har bett för att de ska få mer av. I vers 17, kapitel 1, tror jag det är, att han ska vår Herre Jesu Gud, vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, Paulus ber att han ska ge dem visheten och uppenbarelsens ande, så att de ska förstå vad hans hoppet till hans kallelse är, vad hans arvs ärars rikedom är bland de heliga. Också i 3 och 16 har Paulus bett för att Gud ska ge dem kraft att bli starka genom hans ande till den inre människan. Så det är den här anden som de har fått, som Paulus också har sagt och bett att de ska få mer av. Det är den här andens enhet som de redan har, men som de också ska bevara, som de ska fortsätta i. De har fått den helige ande, de ska få mer av den helige ande. De har fått andens enhet, de ska fortsätta i andens enhet. Hänger också ihop med allt, med hela frälsningen. Och Paulus har skrivit om att Gud har frälst dem. Han har utvalt dem innan jordens grund blev lagd. Han har frälst dem, försonat dem genom Jesu blod. Han har gett dem den helige ande. Gud har frälst dem, och de ska fortsätta att vandra vidare i den frälsningen. Det är Guds fortsatta verk i församlingen som pågår. Och det är genom en och samma ande som de har fått tillträde till fadern. Och det är genom honom som de byggs ihop till Guds boning. Det är den här andens enhet. Att vara ett. Att de ska vara förenade. Att de ska vara enade. De ska vara eniga. Gud är förenad med sitt folk, församlingen. Kristus är förenad med sina medlemmar, sin kropps lemmar, församlingen. Men också de olika lemmarna i kroppen, de olika medlemmarna är förenade med varandra i kroppen. Precis som en kropp, precis som dina och mina kroppar, så har vi inte kroppsdelar som är borta ifrån kroppen, som är amputerade, som fortsätter leva sina egna liv. Vi lämnar inte våra öron hemma när vi går ut, utan vi har med oss dem hela tiden. Vi lämnar inte ena armen på hatthyllan, för vi behöver den inte. Det går inte, utan hela våran kropp är en med många lemmar. På samma sätt är det med Kristi kropp. Den är förenad. Den är en. Den här andens enhet är andlig. Men han använder ett kroppsspråk här, Paulus. Han säger här, sedan ni ska bevara den här enheten genom fridens band, säger folkbibeln. De väljer att översätta det här grekiska ordet eirene med frid, som egentligen snarare ska översättas till fred. Det är inte en känsla av frid som känns skön eller fridsam eller lugn eller stilla. Det är inte en sån frid han talar om. Han talar om fred. Han talar om fred. Han talar om en enhet mellan medlemmar. Det kan inte vara krig mellan olika medlemmar som ska vara eniga. Det måste vara fred. Det är en fred som är förenande. En fred som är motsatsen till krig, motsatsen till fiendskap, motsatsen till splittring. En fred. En fred är en försoning, kärlek, förbund mellan medlemmarna som är försonade och sammanförda. Paulus talar här också, som sagt, om kroppsspråk. Bokstavligen betyder detta grekiska ord för band, betyder bokstavligen bindsena. Det är senorna som binder ihop muskler med skelett, och ben, eller skelettbenen binder ihop benen med varandra, som binder ihop musklerna i benen, som binder ihop kroppsdelar med varandra. Det är sådana band han talar om, bindsenor. Det är det som hänger ihop här, att han talar om ett kroppsspråk. Han talar om lemmar i en kropp som sitter ihop, som ska sitta ihop. De ska vara ett, de ska utgöra en enhet. De ska vara eniga, och detta sker i och med fredens band. Lemmarna är sammanbundna i kroppen med en viss bindsena, fredens bindsena. I Kolosserbrevet 3:14 säger Paulus också, talar om kärlekens bindsena, kärlekens band. Så det här är ett språk Paulus använder när han talar om det som förenar lemmarna i kroppen, Kristi kropp och medlemmarna med varandra. Så det är vers 3. Då ska skynda sig att bevara den här enheten, andens enhet, i fredens bindsenor eller bindsena. Och sen talar han vidare, fortsätter att lägga ut enheter. Han kommer in här i en ny underavdelning i kapitlet, som är lite av en sorts tidig trosbekännelse. Det är 7 stycken enheter som nämns här i verserna 4, 5 och 6. En kropp och en ande, en Herre, en tro, ett hopp, en kropp, en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas fader, som är alla och genom alla och i alla. Det här är lite av en trosbekännelse, någonting som vi ser i den tidiga schema trosbekännelsen i Gamla testamentet. Herren är en. Och det finns flera sådana här bekännelser över Nya testamentet också, där det är en Herre, en Fader, en Gud Fadern, en Herre Jesus Kristus och så vidare. En bekännelsen är en. Han hänvisar till det här enhetsfaktumet för att visa att också Kristi kropp är en kropp. Församlingen är en kropp, precis som anden är en, precis som hoppet är ett, precis som Herren är en, precis som tron är en, Precis som dopet är ett, precis som Gud är en, så är också församlingen ett, en enhet. Men vi ser här på tre enheter då i vers 4 som vi ska se på. En kropp. Så det är det han talar om egentligen. Det är församlingen är en kropp. Kristi kropp. Till den här. Varför ska ni bevara enheten? Därför att ni är en kropp. Och det ska bara vara en kropp. Kristi kropp. Församlingen. Och igen, det här är inte ni ska bli en kropp eller ni ska vara en kropp. Det är inte en befallning. Det är ett faktum. De ska bevara enheten, men det är redan ett faktum att de är ett med varandra. Det är en deklaration. Det är en kropp. Det är en trosbekännelse. En kropp. Det finns bara en kropp. Det finns bara en Gud. Det finns bara en ande. Den helige ande som de har. Den här helige ande. Den här enheten. Den helige ande som enheten tillhör. Det är liksom. Han liknar församlingen vid en människokropp. Det är Kristi kropp. Och varje mänsklig kropp, dina och mina kroppar, eller du och jag, har en köttslig kropp, fysisk kropp. Vi har också en ande. På samma sätt är det med församlingen. Det är en kropp med medlemmar som har den helige ande, anden som är själen, som är livet, som ger livet, som är det som rör sig på insidan, den inre verkligheten. Det är den som också ger liv åt Kristi kropp, åt församlingen. Det är den helige ande som upplyser folket. Det är den helige ande som från början överbevisar om synd. De utvalda blir överbevisade om synd så att de kommer till tro. Den helige ande är den som ger nytt liv, pånyttfödelsen, så att syndaren kommer till tro, får nytt liv, blir kristen, omvänder sig, tror på Jesus och blir del av församlingen. Genom att bli kristen, genom att bli troende, komma till tro på Jesus, så blir var och en inlemmad i Kristi kropp. En levande kroppsdel i kroppen. Och detta sker genom anden som ger liv åt kroppen. Det är anden som fortsätter verka i församlingen. Fortsätter att verka helgelse i folket. Ser till så att kroppen fortsätter att leva. Så att Kristi kropp fortsätter att leva vidare. Ja, vi har fått nya naturer. Vi kan och vill göra sånt som vi tidigare inte ville göra. Vi har en ny vilja. Vi vill inte synda längre. Vi vill göra det goda. Men vi vet samtidigt att vi har kvar vårt kött. Vi kan inte sluta synda i vår egen kraft. Vi kan inte leva perfekt så som vi vill. Och vore det inte för anden så skulle vi inte kunna fortsätta. Gud har inte lämnat oss utan den helige ande. Gud har inte lämnat oss som en kropp som ska fortsätta gå av sig själv. Utan har också gett oss, satt sin ande i oss. I församlingen så att den fortsätter att ha liv. Fortsätter kunna fungera. En kropp och en ande. På Paulus skriver till Filipperna i Filipperbrevet 1:27, se till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Församlingen har en ande, men bara en ande, inte flera andar. En och samma ande, den helige ande. Det är inte olika andar eller änglar eller vad det är, utan alla har en och samma ande. Guds egen ande, den helige ande. De har också ett hopp som de är kallade i. Deras kallelses hopp. Igen, det är inte bara ett hopp i allmänhet, utan ett enda hopp, ett och samma hopp. Deras kallelses hopp. Och igen, man kan tala idag om kallelse bland kristna, och det talade jag om förra gången också, kristna som undrar, vad är min kallelse? Vad vill Gud att just jag ska göra i livet? Vad ska jag göra? Är jag kallad till att bli missionär? Är jag kallad till att vara en bönemänniska? Är jag kallad till att leda söndagsskolan? Är jag kallad till musik? Att leda lovsångsmusik eller skriva musik? Är jag kallad till att författa böcker? Är jag kallad till att tjäna i det fördolda? Kristna grubblar över vad är min kallelse i livet? Vad är det Gud vill att jag ska göra? Och det är sant. Kroppen är en och har många delar. Och utgör en kropp tillsammans. Och de här olika delarna har olika gåvor som den helige ande har fördelat över de olika kroppsdelarna. Så att de ska fungera i sina förmågor som Gud har gett dem. En del har förmågan att göra det ena, en del har förmågan att predika, en del har förmågan att vara söndagsskolefröken, en del har förmågan att... Ja, som vi läser om i Romarbrevet 12 till exempel, de olika gåvorna och funktionerna som vi har. Det behöver inte vara spektakulära andegåvor som man talar om, att profetera och tala i tungor och göra mirakel och bota sjuka och massa sådana häftiga saker, utan att gåvan att kunna uppmuntra sina syskon när de är nedstämda, gåvan att tjäna, gåvan att vara en medkristen till sina syskon. Vi är olika bra på olika saker. Så är det. Och så är det. Men inte det här, den här typen av kallelse som Paulus talar om här. Han använde ordet kallelse också tidigare här i kapitlet, att de ska vandra värdigt kallelsen de kallades till. Och det är samma kallelse han talar om här också, nämligen kallelsen till frälsning. Alla kristna har samma kallelse. Alla kristna har en och samma kallelse till ett och samma hopp. Kallelse till evigt liv. Kallelse till frälsning. Kallelse till att omvända sig och tro. Kallelse till hoppet att få ärva Guds rike. Varje kristen lem i kroppen, i en och samma kropp, har en och samma ande, har ett och samma hopp. Inte olika hopp. Det är inte så att en del har hopp om att komma till en viss del av himlen där vissa utvalda får komma. och att andra får komma till en lite annan del av himlen och få lite andra saker i den delen av himlen, eller att det är olika samhällsklasser i Guds rike, så är det inte, utan var och en har samma hopp, kallade till samma sak, till samma hopp, till samma frälsning, till samma rike, till samma Gud, till samma arv, ett och samma hopp. Guds folk är ett, inte uppdelat i olika grupper eller klasser eller folkslag eller förmåner eller avtal. Alla har ett och samma hopp. Alla är i en och samma kropp, har en och samma ande, har ett och samma hopp som förklarats. Detta är Kristi kropp. Paulus ställer den retoriska frågan i första Korinthierbrevet 1:13, där han frågar: är Kristus delad? Som ni vet, som Joel har predikat om, så var det där att de hade olika grupperingar. Jag tillhör Kefas, jag tillhör Apollos, jag tillhör den ena och den andra, jag tillhör Paulus, jag tillhör Kristus. Paulus undrar: är Kristus delad? Är ni olika kroppar? Blev ni döpta till Paulus? Blev ni döpta till Petrus eller Kefas? Är Kristus delad? Svaret på den retoriska frågan är förstås nej. Det var ändå, förstod de, att det här är befängt. Att tänka sig att Kristus skulle vara delad. Lika dumt som det skulle vara att säga att vi kan dela upp våra kroppar. Vi kan ta bort våran arm och låta den ligga och leva på sitt ställe och göra det den ska. Vad den nu ska göra. Ligga och leva på marken där. Och vi kan ta ena örat och lägga det där, så kan det lyssna åt oss på någonting. Och så kan resten av kroppen, kan de olika kroppsdelarna delas upp och färdas omkring för sig själva. Lika befängt är det att säga att Kristi kropp skulle kunna delas, att de skulle kunna splittras och leva för sig själva. Varje kroppsdel behöver varandra. En arm kan inte göra någonting för sig själv. Ett öra kan inte göra någonting för sig självt. En befängd tanke. Vi som är många är en enda kropp, säger Paulus också till Korintierna i kapitel 10:17. Och i 12:27 han hamrar vidare på det här i Korintierbrevet, första Korintierbrevet, där han säger han 12:27: ni är alltså Kristi kropp. Var för sig är delar av den, men ni är en och samma kropp. Paulus har talat tidigare, det är ingen etnisk skillnad i Kristi kropp. Det är inte, han har tidigare berättat att judar som var Guds folk och hedningar som inte var Guds folk har nu förts samman till ett och förenats och blivit till en kropp. Ni efesier som var hedningar, ni som var långt borta från förbunden, ni som var långt borta från Guds utvalda heliga Israel, ni har nu blivit intagna, ni har nu blivit accepterade, ni har nu kommit in, fått vara med, fått samma förmåner, samma frälsning, samma arv, samma hopp som dem. Det är ingen uppdelning mellan judar eller hedningar, det är ingen uppdelning mellan barbarer eller greker, det är ingen uppdelning mellan svenskar och norrmän, ingen uppdelning mellan sannfinländare och svenskfinländare eller finlandssvenskar, ingen uppdelning, ingen skillnad, inte olika folkslag. Alla är ett och samma Guds folk alla är samma rike, samma kropp, samma församling. Kristi kropp finns över hela jorden. Församlingen är en. Den globala församlingen man talar om. Den församling som är en. Det är inte olika kroppar från Kristus som är utsplittrade över jorden. Det är en enda kropp. En och samma kropp. Det finns många lokala församlingar. Efter hur Gud har förordnat det, efter hur Gud har lagt upp det i Bibeln, så finns det många församlingar som är självstyrande. Men de har ett och samma huvud. Inte påven. Det är inte centralstyrt mellan olika biskopar och stift och kyrkomöten och påvar. Det är lokala församlingar som har Kristus som ett enda huvud, som är självständiga, som styr sig själva. Det är många lokala församlingar, men i grund och botten så är församlingen en Kristi kropp. Alla är ett i Kristus. Alla är ett i Kristus. Ett exempel på detta, och det ni har säkert hört Paul Washer tala om detta. Han säger att församlingen är ett. Kristus bad till Gud Fadern: jag ber att de ska vara ett, liksom du och jag är ett, liksom Fadern och Sonen är ett, så ska de också vara ett. Många säger att Gud har inte besvarat den här bönen än. Församlingen är inte ett ännu. Men den tanken är felaktig. Bönen blev besvarad. Bönen är ett faktum. Den kristna församlingen är ett. Även om vi tillhör många lokala församlingar. Vi har våran lilla lokala församling här. Men när vi åker till andra kristna, när vi åker till Tammerfors, så är de våra syskon i Herren. Vi är ett med dem. När vi har våran konferens och det kommer syskon över hela världen, över hela Finland, över hela Europa, över världen, och kommer och samlas, så tillhör vi alla samma kropp, en och samma kropp. Vi är ett. Det är något som kan vara svårt för många att förklara, som är utomstående, eller förstå. Hur kan människor som bor på vitt skilda delar av världen, hur kan vi som bor här i Finland, sedan när vi träffar någon från Asien, någon från Indien, någon från Australien, någon från Amerika, någon från Norge, som är en sann kristen, så känner vi, så är vi i enhet med varandra. Trots att vi aldrig träffat varandra förut. Träffat många, många kristna bröder, systrar. Jag har aldrig träffat tidigare. Men vi börjar prata och märker att vi är ett. Vi är i samma sinne. Vi har samma Herre. Vi har samma Gud. Vi har samma tro. Gud har verkat samma saker i oss. Så att vi är eniga. Vi är ett. Det här är en andlig enhet. Andens enhet. Det stämmer inte att Gud Fadern inte har besvarat den här bönen om enhet med församlingen. Den är ett. Det är andens enhet. Den existerar redan. Men den ska bevaras. Vi många är en enda kropp i Kristus, säger Paulus i Romarbrevet 12 och 5. För att gå in mer konkret så är det här föreningen har skett genom Kristi försoningsverk. Den här andens enhet. Konkret sett så är föreningen gjord genom Kristi försoningsverk. En av kommentarerna jag läst säger detta. Tyvärr kommer jag inte ihåg vem det var. Alla är de älskade med samma kärlek. Alla kristna. Alla är de utvalda i samma huvud. Alla är de försäkrade i samma förbund. Alla är de köpta med samma pris. Kristi blod. Och alla är de rättfärdigade genom samma rättfärdighet. När jag läst, när jag begrundat den här texten så blivit mer och mer övertygad om att den här freden som binder oss samman är Jesus Kristus själv. Den här freden som binder oss samman är Jesus Kristus själv. Det står så många olika tolkningar. De säger att det här är kärleken är den här fredens bindsena som Paulus använder i Kolosserbrevet. Det finns olika tolkningar. Vad exakt är den här, det här bandet, den här bindsedan som binder oss samman? Men jag tror att det är en person som binder oss samman. Det är Jesus Kristus. Han är freden. Det har Paulus sagt tidigare i brevet 2:14. Han är ju vår fred. Han som gjorde det båda till ett och upplöste delningens mellanvägg, fiendskapen i sitt kött. Då han upphävde budens lag i förordningar. För att han i sig skulle skapa de två till en ny människa. Då han stiftat fred och återförsona de båda med Gud i en kropp genom korset. Då han tog livet av fiendskapen på det. Märker ni här att det här är samma språk. Det är en språk om att Jesus Kristus är våran fred. Som gör oss till ett. Som försonar oss med Gud. Försonar människor med Gud. Men som också förenar oss med varandra. Den här bindsenan, fredens bindsena som binder oss samman i en andlig enhet är Jesus Kristus själv genom hans verk på korset. Genom han som har gjort det. Det är inte främst kärleken eller ödmjukheten eller mildheten eller uthålligheten som binder oss samman. Det är inte det att vi älskar varandra. Det är inte det som binder oss samman. Det är inte det att vi är ödmjuka mot varandra. Så binder det oss samman. Vi är redan sammanbundna av Jesus Kristus. Av anden som verkat i oss. Men ytterst av allt. Genom Jesu Kristi försoningsverk. Det var han som gjorde det möjligt. Det var han som försonade oss med varandra och med Gud genom sitt blod på korset. Det var han som stiftade fred där. Det är han som är fredens furste. Det är han som är fridstiftaren i höjden. Han är freden själv. Det är honom som vi är kallade till. Det är han som är hoppet vi är kallade till. Det är han som kallelsens ord det handlar om, evangeliet, det som han har gjort på korset. Att han har tagit vårat straff, våran vrede, våran fiendskap på sig själv. Tagit bort Guds fiendskap från oss, tillfredsställt Guds vrede och rättvisa. Det är det som evangeliet handlar om. Det är det här som kallelsens hopp handlar om. Och i slutändan hoppet om att se honom som han är. Att bli som honom. Att ha det hoppet. Och därför den som har det hoppet till honom renar sig så som han är ren. Det här är ett budskap, evangeliet. Det är endast i det här hoppet, det är endast i det här evangeliet som enhet finns. Detta är det enda budskapet. Det finns bara ett evangelium. Det finns bara ett budskap som enhet kan finnas i. Och den här enheten som vi redan har ska vi alltså bevara. Den ska bevaras. Vi förstår att den här enheten är dyrbar. För att enheten återspeglar Guds egen enhet. Guds egen enhet. Därför Paulus går igenom som en trosbekännelse. En ande, en tro, ett dop, en Gud. Precis som Gud är en, så är Gud enhetens Gud. Han sysslar med enheter. Han sysslar inte med splittring, med delningar. Gud i sig själv är enhet. Gud är tre personer i enhet. Och det är också viktigt för att Gud ska kunna vara en enhet. För att Gud ska vara en enhet så måste det också finnas en pluralitet i personerna. Tre som är förenade, som är ett. Tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud är inte en splittring mellan tre olika gudar, där de tre olika personerna är oeniga. Utan de är en och samma Gud, de tre personerna. Därför är enheten bland kristna dyrbar och viktig. Och viktig att bevara för att det ska återspegla att Gud är en. Att Gud är enhet. Igen. Det står där i Johannes 17 och 21. När Jesus ber. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig. Och jag i dig. Ska också de vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. När församlingen är ett. Återspeglar det Guds enhet och är ett vittnesbörd för världen om att det finns bara en Gud. Att Gud har sänt sin son, sin enda son, för frälsning. Att den här enheten är dyrbar visas också i det faktum att Paulus uppmanar eller uppmuntrar församlingen här att bevara enheten. Den är viktig att bevara. De ska skynda sig till att bevara den. De ska vara ivriga att bevara andens enhet. Vi förstår att splittringar är något som misshagar Herren. Någonting som bedrövar Guds ande. Det finns splittringar inom lokala församlingar som bedrövar Gud, som misshagar Gud. Det faktum att det finns så många olika lokala församlingar på en enda ort tror jag är något som misshagar Herren. Men det är också omöjligt för många om de är församlingar eller inte, att kunna vara tillsammans. Men jag tror att i grunden så är det faktum att det finns flera lokala församlingar på en ort något som misshagar Herren. Det kan finnas praktiska orsaker, praktiska skäl. Men det faktum att man kan gå i vissa städer, man kan till och med gå här i Jakobstad och se på, i ena gathörnet står en kyrka, i andra gathörnet står en annan kyrka, så går man en väg ner för torget, eller vad heter det? Ja, för gatan, gågatan, och så är det en till kyrka där. Det är fullt med kyrkor över hela, på en liten yta. Det är något som misshagar Herren. De har sina olika skäl att inte vara tillsammans. Jag går inte in på det nu. Värre exempel är väl i USA, där det finns First Baptist Church på ena sidan av gatan, på andra sidan Second Baptist Church. Så är det någon liten detalj som de inte håller med om, vilken färg ska mattan ha i lokalen. Det är något som misshagar Herren. Paulus säger, gör allt ni kan, säger Svenska Folkbibeln. Skynda er, var ivriga, var flitiga, var snabba att bevara andens helhet. Var på er vakt. Säg att enheten är svår att bevara. Det är svårt att bevara enheten. Det är därför Paulus uppmuntrar dem att de måste vara flitiga på sin vakt på att bevara. Det krävs ansträngning för att bevara enheten. Det krävs ansträngning. Vi måste avsky all tendens till fiendskap i församlingen bland medlemmar. Avsky all fiendskap som du själv kan känna mot någon av dina syskon i församlingen. Avsky all bitterhet. Låt ingen bitter rot skjuta upp, slå rot. Avsky all splittringstendenser. Han sa det där och han sa det där. Och de sa det där. Den där personen var dum mot mig. Jag ska aldrig mer förlåta honom eller henne. Den där personen har lite konstiga åsikter. Jag vet att han som står här i predikstolen har en hel del konstiga åsikter. För många. Vi måste, som sagt, stå ut med varandra. Vi måste avsky splittringstendenser eller bitterheter som kan uppstå. Alla satans påhitt som kan komma in och få den minsta lilla sak, vrida den minsta lilla sak till något negativt. Som inte alls var meningen. Eller som inte alls är sann. Hur satan kan till och med bland oss komma in i våra, ge oss tankar. Eller försöka påverka våra tankar så att vi börjar bli bittra, förbittrade. Börja tycka illa om någon. Det här kokar inombords. Eller våra, det krävs inte ens bara satan. Vår egen inre ruttenhet som finns i oss. Som vill ha äran. Som vill ta till sig ära. Som vill ha makt. Som vill någonting. Som vill något som någon annan gör. Jag vill vara den som kokar kaffet. Jag vill ha äran för att jag kokar kaffe. För att jag kokar så bra kaffe. Varför ska alltid den personen koka kaffe som kokar så äckligt? Som inte ens dricker kaffe själv. Kanske. Nej. Ja. Vi ska vandra i mildhet, ödmjuk, tålamod. Jesu bud om att vända andra synden till gäller i synnerhet mellan oss som kristna. Vi ska till och med vända andra synden till om någon icke-troende förolämpar oss, oförrättar oss på något sätt. Så mycket mer de som vi ska älska mer än oss själva, som vi ska älska, som har blivit särskilt befallna av Jesus själv att älska som han har älskat oss. Vi ska tillrättavisa om någon syndar mot oss. Ska vi tillrättavisa. Men inte i en bitter. Jag ska sätta dit dig. Du gjorde fel mot mig. Be om förlåtelse nu. Vi ska tillrättavisa av kärlek. För att den som syndar bär inte god frukt. Och behagar inte Herren. Och vi vill att de ska helgas och omvända sig och bli mer lika Herren Jesus. Inte för att det var just mot mig, mot oss de syndade mot. Och vi vill ha vi vill sätta dit dem, eller vi vill att de ska be om förlåtelse mot oss. Vi ska tillrättavisa, förlåta, ha en förlåtande anda. Och i ytterst bibehålls detta genom att vi ser till Jesus. Vi bibehåller andens enhet genom fredens bindsena som är Jesus Kristus själv. Genom att se till Jesus, se till vad han har gjort för hans skull. Se till honom, till hans ära. Se till hans exempel, hur han var förlåtande mot oss. Hur han strävade efter enhet med oss. Han sökte oss när vi var i våran synd. Han stod ut med oss. Han gick till korset för att förena oss med sig själv. En sådan skyndsamhet, en sådan iver som är beredd att gå till korset för att ena, för att bevara enheten. Sån iver ska vi själva ha. Och det finns bara ett Guds folk. Och är du utanför Guds folk så tillhör du inte Gud. Den som inte tillhör Guds folk tillhör inte Gud. Och det finns inte olika Guds folk. Det finns inte olika platser där man kan tillhöra Gud. Inte olika världar eller olika riken där man kan tillhöra Gud. Det finns bara en Kristi församling, ett Guds folk, en kropp som tillhör Gud. Och är du utanför den så tillhör du inte Gud. Och det finns bara ett hopp. Det finns inte många olika hopp. Det finns inte många olika vägar till frälsning. Det finns inte många olika sätt att bli frälsta. Det finns bara ett enda hopp. Och det är korset. Korset är syndarens enda hopp. Det Jesus gjorde på korset. Finns ingen annan väg till frälsning. Lever du i din synd? Din synd, har du inget hopp. Du är på väg till en hopplös förtappelse. Till en evig fördömelse. Under Guds vrede. I sjön som brinner av eld och svavel. Det är ett hopplöst tillstånd. Men det finns ett enda hopp. Det finns ett enda evangelium. Som kallar dig till det här hoppet. Det finns inga andra evangelier. Och vi kan inte sträva efter andra enheter med andra evangelier. Så många vill sträva efter enhet med katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, Man vill förena kristenheten under många olika evangelier. De har inte samma hopp. Det finns bara ett hopp, en kallelse. Det finns bara ett sant budskap. Det finns bara ett sant evangelium. Och det är detta som du kallas till. Om du inte är troende så går det inte att finna hopp i vilken religion det är som än är annan än Guds evangelium. Det finns inget hopp i buddhismen. Det finns inget hopp i islam. Det finns inget hopp i katolicismen. Det finns inget hopp i ortodoxin, rysk ortodox eller östortodox eller grekisk ortodox eller syrisk ortodox. Det finns inget hopp ens i vissa av dem som kallar sig kristna församlingar eller kyrkor. Det enda hoppet är Jesus Kristus. Det enda hoppet är att han har gjort allting på korset för att frälsa en syndare som dig. Han är ditt enda hopp. Att du vänder om från din synd och förtröstar helt och hållet på honom och vad han har gjort. På hans död för syndare, för hans uppståndelse. Att det är han som ger dig evigt liv och förlåtelse för dina synder. Kom nu till detta hopp. Ta till dig detta budskap. Omvänd dig och tro på honom. Detta är det enda hoppet. Guds folk är ett. Enheten är en andlig enhet som är gjord genom Jesus Kristus. Kristus har en kropp, inte många. Den här enheten är redan något som finns. Inget vi ska skapa. Den existerar redan. Men det är någonting som vi ska bevara, som vi ska sträva efter att bevara. Om du inte är med i den här enheten, gå med. Omvänd dig. Du behöver anden. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för sanningen att det är du, Gud. Du har gett oss din ande. Du har gjort oss till ett genom din sons blod. Du har gett oss liv genom anden. Du har tagit in oss i din församling genom din ande. Du verkar i oss genom din ande. Du bevarar oss genom din ande. Du binder oss samman till ett. Herre, vi tackar dig för detta. Vi prisar dig för detta. Vi erkänner att endast du har äran för detta. Inte vi själva. Och Herre, vi erkänner att det finns mycket i oss som är stridigt, som är motsträvigt, som lätt kan bli bittra mot våra syskon, känna en fientlighet eller negativitet eller någonting, Gud, som inte leder till enhet. Något som inte är i enlighet med enhet. Vi bekänner detta, att det finns i oss. Vi bekänner att vi kan falla för frestelserna att tänka illa eller ha splittriska tankar inombords. Vi bekänner allt detta och ber dig, Gud, ge oss förmågan att följa det här budet, att med kraft, med iver, med skyndsamhet bevara den här enheten. Och Herre, den är dyrbar och den är svår att bevara. Och Gud, vi har sett så många exempel på människor som förbittrats och gått sin väg, gått sin egen väg. Vi har sett det i den här församlingen, vi har sett det i andra församlingar. Och herregud, den här enheten är så svår att bevara. Vi ber dig Gud, hjälp oss att göra det genom din ande som du har gett oss. För att du ska bli ärad, Herre. För att vi ska återspegla att du är en. Att vi har endast ett hopp som är du. Vi ber detta i din sons namn. Amen. Mm.